Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans, välkomna ska ni vara tillbaka till mig och Ingrid och vårt program Nyhetshelgen idag med nummer 105. Jag heter Maria Selander och med mig har jag som vanligt min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Ja, här är jag. Vad trevligt att vi är tillbaka igen.
Ja, det är jättetrevligt. Och speciellt trevligt är det att vårt tema idag, vårt huvudtema, nämligen Biden förnedrar Löfven, uppmuntrar till skadeglädje, vilket ju är någonting som jag väldigt sällan unnar mig att känna, eller som jag väldigt sällan känner överhuvudtaget. Yeah. Men i det här fallet, Ingrid, så är det så välförtjänt att regeringen Löfven får sig en smocka av Biden-administrationen.
Ja, och tack till vår kära Daniel som har gjort en helt lysande bild på en hånskrattande Biden och en stackars, vad heter det, stukad Löfven i halvskugga.
Ja. Ja, precis, han ser lite sur ut, Löfven, och det har ju anledning av vad vi ska prata om. Dissen från Biden till Sverige och även lite grann om Bidens mentala tillstånd. Han höll ju sin första presskonferens här för några dagar sedan. Ju. Ingen president har väntat så länge med att möta media, men det ska vi prata om. Och så blir det lite om att vår vän Carl-Olof Arnsberg uppmanar till mansrevolution.
Ja. Och det är, jag tyckte det var så bra för att det är verkligen vad som behövs. Alltså det här med att feministerna har tagit över och så. Det har de ju gjort därför att männen har tillåtit dem att göra det. Mm. Och Arnsberg har alltså många intressanta grejer i den där artikeln. Men framförallt det här att han tycker att det behövs en mansrevolution. Och det skriver vi under på.
Absolut. Vi står gärna på barrikaderna med våra manliga vänner.
Mm, det har vi.
Och så säger vi grattis till Spanien.
Ja, ja. Nu ska de börja jobba 4 dagars vecka med hjälp av svenska skattebetalarnas pengar. Kul, va?
Och detta medan då i samma veva som den här EU-stödpaketet röstades igenom, så stod det ju klart att Sverige måste låna ungefär motsvarande summa i år. Mm. Rimligt?
Inte på något sätt.
Sådär. Innan vi kör igång på riktigt så vill vi bara nämna att nu på fredag så är det ju långfredagen, och då tänker Ingrid och jag observera stillhetens stilla fredagen, kallar det. Och inte podda. Det är väldigt, väldigt sällan vi unnar oss någon typ av ledighet, men det blir ingen podd på fredag för vi behöver den ledigheten, och det är också har med lite andra saker att göra, logistik och andra sidoprojekt vi har på gång och så, som gör att det inte passar så bra att podda på fredag. Och jag tycker ju att ägna åt era nära och kära istället.
Ja, precis. Ja. Och så får vi väl se. Egentligen hade vi behövt vara lediga även på måndagen. Ja. Men vi håller det lite öppet. Det är bara att kika efter oss så får ni veta om det blir eller inte.
Ja, och kom ihåg att skulle vi försvinna från YouTube igen så finns vi på ingridochmaria.se alltid, där man också kan bli månadsgivare med Donorbox eller swisha en engångssumma eller skicka via bankgiro om man vill stötta vårt arbete.
Ja, och nu du, för några veckor sedan så pratade ju vi om hur kan det komma sig att norrlänningarna, som vi känner oss väldigt befryndade med, du sa just det innan, att skåningar och norrlänningar har mycket mer gemensamt än någon av oss har med göteborgare och stockholmare. Men hur kan det komma sig att norrlänningarna röstar så rött? Och så sa vi det, att har vi några norrländska lyssnare så får ni gärna höra av er med tankar. Och nu har jag fått ett mejl från Lars från Norrland. Och han skriver då att han har aldrig förstått varför så många liksom röstar rött. Och själv så är, ja, han är borgerlig röstare och han förstår faktiskt inte riktigt vad det beror på. Men han menar att det kan ju ha att göra med att städer som Umeå numera ju är en studentstad, och de vet vi ju röstar rött i större utsträckning, unga människor.
Ja, han konstaterar det, Lars, att många norrlänningar är lite som skåningar där i det att man är sig själv nock. Man vill sköta sig själv, man vill inte ha så mycket med staten och så att göra. Och därför är det märkligt att Norrland är så rött. Men jag fick en flash innan vi började spela in idag och spekulerade ju till dig att kan det ha någonting att göra med, alltså, hur industrin i Norrland har sett ut, alltså med gruvdrift. Du vet, stålindustrin och allt det här, att det är liksom sen gammalt som sossarna slog klorna i.
Ja, såväl industrin som själva fackföreningsrörelsen. Ja. Så att det kan faktiskt ha med saken att göra.
Ja, det är ju ett intressant och tråkigt, beklämmande fenomen. Vi känner verkligen med alla våra norrländska vänner som liksom bor i detta vänsterfäste. Det kan inte vara lätt, men jag vill tillägga att jag tycker att Norrland är fantastiskt vackert och trevligt på alla sätt, så att ingen tror någonting annat.
Precis.
Du... I, vad var det, lördags så släppte Exakt 24 en intervju med dig.
Ja, ja, som hade gjorts någon vecka tidigare av den mycket trevliga Gustav Pettersson, som ju är sitter för AFS kan man säga i Växjö kommunfullmäktige som ersättare. Han kom in på ett SD-mandat men hoppade sen av och är numera AFS-aktiv, och vi såg väl ett klipp med honom här förleden.
Mm.
Där han var i bråk med den här Bo Frank, moderaten, som styr.
Som skrek att han skulle hålla tyst. Och,
ja, precis. Mm. Och Gustav kom hit ner och intervjuade mig. Och det blev riktigt bra, tyckte jag.
Mm. Så pass bra så att vi tänker tuta eget horn och visa ett litet klipp från den här intervjun, som i original är närmare 20 minuter, 18 minuter något sånt, va? Och finns ju såklart på Exakt 24s YouTube-kanal. Best of 2 minuter med Ingrid, när hon inleder med att prata, hon får frågor om hur rättsväsendet förföljer oss.
Just precis.
Men alltså, vi tänkte, nej, inte går det till åtal. Jo, minsann, vi var ju inför rätta och friades, vilket vi ju blev väldigt glada för. För att även om jag skulle säga att ja, man kan till och med gå i fängelse för sin rätt att uttrycka sig fritt, så är det ju ändå skönare att inte vara dömd för någonting. Men åklagaren har ju överklagat, så att den 7 april ska vi upp i hovrätten i Malmö.
Hur känner du över den situationen?
Ja, men som jag sa, jag är beredd att gå i fängelse för yttrandefriheten. Absolut, ingen tvekan om den saken. Men jag tycker att det är helt bizarrt att Sverige, som det är Sverige jag växte upp i, det hade något sånt aldrig kunnat hända. Och det är ju därför, det är ju inte bara... Alltså, Sverige är trasigt på så många sätt. Men det absolut farligaste, det är om vi förlorar yttrandefriheten. För förlorar vi den, så förlorar vi alla de andra rättigheterna och hela demokratin. Yttrandefriheten är det absolut viktigaste vi har. Om en hovrätt i Sverige dömer 2 journalister för att de har gjort sitt jobb, nämligen publicera opinionsartiklar och göra sånt, alltså främja den fria debatten, för det var ju massor med kommentarer på den här artikeln. Och det intressanta var ju att 50-50 ungefär som tyckte att jätteintressant artikel, och hälften som tyckte att sånt här borde man inte få skriva, ni är ju mentalsjuka, ni borde spärras in. Och vi lät alla kommentarerna stå kvar, för vi tror nämligen på yttrandefrihet i debatt. Och om hovrätten dömer två journalister för det, då är vi riktigt illa ute. Och varför gör de då detta? Ja, visst, de vill gärna få tyst på oss. Men jag tror att det är en slags varning till mainstream-journalister. Ni ska banne mig inte tro att ni helt plötsligt kan bli som Ingrid.
Ni ska inte tro att ni kan bli som Ingrid och Maria, får jag tillägga där.
Precis, jag sa ju vi hela tiden, men ja, just där glömde jag.
Jag vet. Det allra bästa citatet här är: Sverige är trasigt på så många sätt, men det absolut farligaste, det är om vi förlorar yttrandefriheten. För förlorar vi den, så förlorar vi alla de andra rättigheterna och hela demokratin. Yttrandefriheten är det absolut viktigaste vi har. Där satte du en smash, gumman.
Ja, tack ska du ha. Och jag passade på att lägga in här också, för att jag kommer att tänka på då att när vi startade Tryckfrihetssällskapet, och det blev ju en våldsam reaktion från olika journalister och tyckte liksom att det var någonting dåligt med att vilja lyfta upp tryck- och yttrandefrihet. Och bland annat Svenska Dagbladets dåvarande kulturchef Kai Kyler skrev att det var fruktansvärt att jag hade startat det här och så. Och då skrev jag ett litet... en liten replik till honom som jag faktiskt fick in och som faktiskt ligger kvar. Det är alltså från 2012. Och då citerade jag min namne, ingen släkting men namne, Knut Karlqvist, som tyvärr när jag upptäckte honom redan var död. Och han sa så här: svenska medier har aldrig insett att deras uppgift är att hålla ett öga på staten och makten. De tror att deras uppgift är att uppfostra folket. Det är så spot on, ja. Så att...
Det är det verkligen. Se hela intervjun med Ingrid hos Exakt 24. Den är väl värd att titta på. Då går vi vidare, tänker jag, med en liten nyhetsuppdatering som du fick av fåglar och andra precis innan vi började spela in.
Ja, det kom ju ut idag att man lägger ner hela förundersökningen om vapenstölderna på Rosenbad. Och det var faktiskt en av våra tittare som mejlade mig. Så kan inte du fråga fåglarna, hur kan det här vara möjligt liksom? Så många personer inblandade och så många vapen och sådär. Hur kan det bara läggas ner? Och då säger fåglarna: ja, den officiella förklaringen till att det läggs ner, det är att man kan inte binda den misstänkte Abrahagebre Temesgen vid brottet, för att en bra advokat kan ge olika förklaringar till varför han har bilder på vapnet och så vidare. Det är alltså den officiella förklaringen. Den inofficiella förklaringen är, håll i dig nu, en rättegång skulle belysa de stora brister som finns i bakgrundskontrollen av de som anställs av Securitas för att vakta Rosenbad. Det hela är så dåligt skött att det är pinsamt. Och en rättegång skulle också påvisa att säkerheten kring Rosenbad och liknande skyddsobjekt är på gränsen till noll. Detta skulle sen kunna utnyttjas av främmande makt eller än värre, terrorister. Främmande makt har redan en ganska god bild av den usla säkerheten kring riksdagen och Rosenbad. Så därför, man vill helt enkelt inte visa upp hur dåligt man har skött det här. Så illa är det, Maria.
Det låter fullständigt rimligt och sannolikt med tanke på hur det här klanlandet sköts, eller missköts rättare sagt. Det är, ja, jag vet inte, och samtidigt är man så häpnar man ju när det är 2021 nu, Ingrid. Det finns såna enorma liksom resurser och tillgå tillvägagångssätt man kan tillämpa och så vidare. Varför är Sverige ett u-land i så många avseenden där man bara fumlar omkring och ramlar omkring och låter hoppsans saker hela tiden hända?
Ja, det är ju frågan. Jag tror att det framförallt beror på att politikerna är några tuffar. Alltså, ja. De De förstår faktiskt inte vikten av såna här frågor, utan, och så är det den där låt gå mentaliteten. Mm. Alltså de sossarna är ju hela tiden ute och pratar om påverkansoperationer och hot från Ryssland och du vet så va. Men de verkliga farorna struntar de fullständigt i.
Ja, man blir, det är inte utan att man blir lite trött ibland alltså, och bara känner, är det lönt? Du vet, är det lönt att opponera sig? Är det lönt att göra någonting? Men sen spottar man i nävarna och känner att jo,
ja, vi ska stövlarna på. Det är ju det enda man kan göra. Men hade vi inte kunnat göra det här, så då hade jag verkligen tagit repet, tror jag. För att nu känner man åtminstone att man gör någonting och får utlopp för all sin frustration.
Precis, tillsammans med våra kära tittare och lyssnare. Vi hoppas att vi det är som en slags massmeditation vi har tillsammans på måndagar och fredagar, där vi får ut all vår frustration över sakernas tillstånd. Nu får spanjorerna 4 dagars vecka för våra pengar.
Alltså det är ju helt bisarrt. De partier som var emot det här, Sverigedemokraterna och AFS, även Vänsterpartiet röstade emot, men de var ju inte så högljudda i debatten, sa ju just att det är ju inte klokt att svenska skattebetalare ska bekosta medborgarlöner och sänkt pensionsålder i de här länderna som Grekland, Italien, Spanien. Och det viftades ju bara bort, nej, det var ju inte sådana saker, utan det var ju naturligtvis, det skulle ju vara för krisande företag som hade drabbats på grund av coronapandemin och sådär. Mm. Men då kan vi läsa idag i Samnytt att nu blir Spanien det första europeiska landet att införa en 4 dagar lång arbetsvecka. Pengarna för att finansiera projektet kommer från EUs coronafond, dit den svenska regeringen nyligen röstade att ge 150 miljarder. Och det är inte bara regeringen, utan det var riksdagen som röstade för detta, eftersom Moderaterna och Kristdemokraterna som fega uslingar avstod från att rösta.
Mm. Och det är ju tydligen då ett parti som heter, nu får ni liksom hålla i er här för jag kan inte spanska, men Mas País, kan det heta det?
Mas País.
Mas País, såklart. Mm,
ja,
långt upp på vänsterkanten skriver Samnytt. Det är deras förslag och nu har regeringen gått med på detta då. Och en företrädare för det här partiet säger, vi använder inte EU-pengar så att spanjorer kan jobba mindre. Det handlar om att vi kan se om att se hur vi kan öka våra företags produktivitet och konkurrenskraft. Va? Vad är detta för kremlologi? Det är väl klart att,
alltså det är ju inte så att alla spanska företag ska starta detta, utan det är ungefär 200 stora medelstora företag som kommer att fördela de här pengarna för att kunna möjliggöra en 32 timmars vecka. Och det står någonstans också att ja, men det är ju därför att de som har varit för en förkortad arbetsvecka har menat att det skulle ge en skjuts för Spaniens ekonomi genom ökad konsumtion, i synnerhet på områdena nöje och turism som utgör basen i landets ekonomi. Så att när folk får behålla sin heltidslön men bara jobba 80%, så har de en dag och pengar över att gå ut och shoppa. Är det, alltså detta är ju Ebberöds bank. Det är väl inte så man bygger ett lands ekonomi.
Har någon ekonom lyckats visa på att det sannolikt finns ett samband mellan konsumtion och 4 dagars vecka?
Ja, det vet jag inte.
Nej, jag bara undrar.
Det är alltså den här artikeln, och inte den som de har använt sig av Samnytt. Det är ju en artikel från AP som de har rewritat.
Ja, men bara så ni vet, för att det hette ju så då i samband med den här omröstningen om det här bidraget, att nej, det var ju bara vandringssägner. Mm. Det är bara en vandringssägen att de inför 4 dagars vecka på många ställen i Spanien, och det är bara en vandringssägen att grekerna går i pension vid 55, fastän det de facto är så.
Mm, precis, det är redan 10 år före svenskarna. Mm. Och vi,
och nu ska vi helst jobba till vi är 80, va? Eller 75,
ja, 70 i alla fall har de ju sagt. Nej, men alltså det är inte klokt. Det är ju återigen så är vi de här stora syskonen. Ja, ni som är så stora borde veta bättre. Vi får hjälpa era små syskon. Ja, de har kladdat upp alla sina pengar, men ge nu av din veckopeng.
Exakt. Tar du din godispåse och ge av ditt godis?
Ja.
Ja. Ja, vad trött man blir. Är det någonting som stör folk, tror jag, så är det just sådana här extremt orättvisa saker.
Mm.
Att om du jobbar och stretar, och det sa vi ju redan när vi pratade om själva omröstningen, att det känns så förbannat surt, enkelt sagt, att folk jobbar och sliter som galningar och försöker lägga undan pengar. Och så är det andra som kommer glidande på olika räkmackor och bara får saker gratis.
Ja. Ja. Det är skamligt, och här bör Moderaterna och Kristdemokraterna skämmas ögonen ur. Så jag såg att den här Upphult, du vet, han moderaten som var
Eriksson,
som
är Upphult, ja.
Han som pratade för Moderaterna under riksdagsomröstningen, debatten om det här. Mm. Han, nej, men alltså, nej då. Och vi kommer att säga nej till varje försök från EU att införa beskattningsrätt. Ja, vad är detta då? Ni har ju redan öppnat Pandoras ask.
Ja, och den lama förklaringen då, att de kunde inte rösta nej därför att det skulle utlösa en kris i EU. För det första så tror inte jag, inbillar de sig att Sverige har sån makt verkligen, att de två svenska partier, KD och Moderaterna, röstar nej till det här förslaget, så skulle hela EU falla ihop som ett korthus. Ursäkta, men det har jag ju väldigt svårt att tro. Men däremot hade det varit en väldigt viktig markering om de gjorde det. Mm. Nej, usch vad trött jag blev. Och jag får lite ont i huvudet när jag tänker på hela den historien. Alltså, ja. Vi går raskt vidare till Nyamko Sabuni och hennes ödeshelg som vi ju hade som tema i fredags. Igår var det då partitagen. Vad är det de kallar det?
Partiråd.
Ja. Och vad hände, Ingrid?
Ja, jag satt och lyssnade faktiskt i någon timme. De hade ju små korta inlägg på 2 minuter var eller vad det var. Och jag fick känslan när jag lyssnade att de allra flesta skulle rösta nej till partistyrelsens förslag. Ja. Jag stöder reservationen från Jan Jönsson och Christer Nylander. Jag fattar aldrig riktigt vad den gick ut på, men det var i alla fall nej till partistyrelsens förslag. Men när det sen blev röstning så vann Sabuni med 59 mot 31 röster. Jag tror de var 100 deltagare, men det var alltså ett tiotal som avstod från att rösta, som menade att allt var så dåligt så att de kunde inte rösta överhuvudtaget.
Ja, och överhuvudtaget så har det ju varit då ett gap och skrik efter detta, eltopparna om SD-beskedet behöver begrunda situationen, skriver Aftonbladet. Jag skickade ju den länken till det precis när vi började spela in här. Och det är massa före detta partiledare som, de är så bekymrade och de gråter och det här är, vad hemskt det är.
Alltså det där när före detta partiledare, alltså snacka om, det är ju då bland annat Maria Leissner, som vi konstaterade att hon är bara ett par år äldre än jag, men ser ut som minst 80.
Ja, undrar vad som har hänt där.
Ja, nej men alltså, och det är ju rent myteri, eller vad man ska säga, att en före detta partiledare går ut och kritiserar den sittande partiledaren. Det är ju ett sätt att underminera henne. När de nu inte kom åt henne via partirådet så använder de Maria Leissner och Bengt Westerberg, eller vad heter han? Han som var så onödig.
Jan Björklund?
Ja, Björklund.
Är du fortfarande här, Jan Björklund? Ja.
Att han har sagt att han tänker inte kommentera det. Och det hedrar ju honom.
Ja. Han är ambassadör i Italien numera. Så han har kanske lite... han måste kanske någonstans hålla lite låg profil. Därför att han är...
Ja, just det.
Eller så är han bara så pass hederlig att han, och han kanske gillar Sambodi och sådär, och så pass hederlig att han inte, men det är precis som du säger, det här är ett sätt att desavouera henne ännu mer. Jag är mycket förvånad över att hon vann med så pass god marginal, måste jag säga, hennes linje, med tanke på diskussionen och offentligheten har sett ut.
Precis, det Det är faktiskt jag också. Men ja. Sen så var det ju så att hon skulle ju ha varit med i gårdagens agenda. Men någon timme innan så meddelades det att hon hade hoppat av. Och de skickade istället partisekreteraren Juno Blom.
Mm.
Och jag vet inte varför hon hoppade av. För att sen hade de ju två stycken som var kritiska då. Och liksom skulle, ja nu kan vi inte vara med i Liberalerna längre. Och nej men good riddance, hoppa av då för tusan. Vem bryr sig? Är du fortfarande kvar här, Jan Björklund? Så känner jag för Liberalerna. Varför är ni fortfarande kvar? Men du, jag tittade på en väldigt intressant intervju med Jan Tullberg hos SwebTV. Där han pratade just om då Liberalerna och hur de under väldigt lång tid var ju ett av de största partierna om man räknade de som hade, alltså Folkpartiet eller Liberalerna som förstahandsval och andrahandsval. Då var de ett jättelikt parti. Det var ett sånt där parti som folk inte, nej jag tror inte jag röstar på dem. Men det är klart, om inte mitt parti fanns, ja då kunde jag tänka mig dem.
Ja.
Och att de har haft flera förslag, alltså framförallt när det gäller skolan, men också det här med språktest för medborgarskap och så, som har stöttats av en stor del av Sveriges befolkning, men de har ju aldrig levererat på någonting.
Nej. Och det har kanske delvis med den inre splittringen att göra, jag vet inte, att de inte riktigt vet vilka de är. Ska vi vara det pratade vi om i fredags, alltså just det här med då höger- och vänsterfalang och vad innebär liberalismen, det är plastiskt ord och så vidare. Är det bara det här med frihandel, borgerlighet och så vidare, eller betyder det att man är en person som tycker att precis allting ska vara tillåtet alltid och sådär. Men du, jag undrar lite grann, vi kan ju tillägga då bara snabbt att Fria Tider har skrivit en ganska kul artikel om ett av de mer hysteroida reaktionerna på det här, nämligen Dagens Nyheters journalist Kristina Lindqvist. Hon rasade efter då det här beslutet och menade på att Liberalerna går alltså in i en fin borgerlig tradition att ge makt åt fascister. Historien kommer att döma er. Och så kallar hon L för medlöpare, syrran kallar hon sig på Twitter. Och visst är det så att SD hatar öppenhet, yttrandefrihet, public service etc. Men vet ni, de är nog beredda att kompromissa med allt det där. De är nämligen mer än något annat rasister. De vill kasta ut människor. Men det slutar inte där, Ingrid.
Nej.
Och som Fria Tider då antyder, det, hennes inlägg spårar ur mer och mer ju senare på kvällen det blir. Ni får själva dra slutsatser utifrån det. Men hon avslutade då med så kan borgarna visa att de står upp för liberala värden som rör majoritetsbefolkningen och samtidigt gå med på stram invandring, noll invandring, återvandring, svensk kontrakt, icke-vita människor i fucking läger.
Icke-vita människor i läger. Alltså jag undrar hur många liter som hade inmundigats vid det laget. Nej men alltså, och jag tycker detta är jättebra, Maria. Alltså detta visar ju i ett nötskal hur hysteriska de är. Alltså, och de är inte hysteriska för att nu kommer landet gå under och de blir liberalerna också främlingsfientliga. Utan de håller på att tappa narrativet. Narrativet om att SD aldrig får släppas in, för då släpps rasismen lös och svennarna springer runt på gatorna och internerar folk i läger och så. När till och med ett sånt mesproppsparti som Liberalerna säger att det går faktiskt att diskutera saker med SD. Vad ska de då komma med?
Ja, alltså de måste ha den demonen att fäkta mot. Det är hela deras raison d'être som du ju påpekade. Det är därför de är så hysteriska, inte på grund av någon verklig rädsla egentligen i grund och botten. Utan det de är rädda för det är att de ska tappa sitt narrativ.
Därför att om nu det faktiskt SD skulle få inflytande, vad kommer då att hända? Jo, det kommer att hända bra saker. Folk kommer att upptäcka, som vi ska nu prata om. Vi läste i nyheter idag om en ny rapport som har tittat på vad finns det för likheter i kriminalpolitiken för Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och den här rapporten kommer fram till att det finns väldigt många likheter. Mm. Och om de skulle verkligen satsa på detta, nu genomför vi allt det inom kriminalpolitik som vi är ense om, då säger rapportförfattaren Tony Gustafsson, skulle det genomföras så skulle det vara den största förändringen av svenskt rättsväsende på i alla fall 50 år. Du förstår, Maria, om detta skulle hända, att folk, alltså att de gängkriminella faktiskt åker in på 20-30 års fängelse och allt vad nu det andra som de vill göra. Mm. Då skulle ju Svensson plötsligt, kolla det gick. Ni sa ju hela tiden att det går inte. Mm. Och det här är bara en naturlig utveckling och det hade ingen kunnat göra något åt. Och nu går det inte att stoppa, fast vi ska ha fler poliser. Det ska vi ha.
Mm. Ja, och också det här som du och jag pratade lite grann om innan vi började spela in idag, att då hade det stått klart för var och en hur lurade de har blivit och att hur stor handlingsförlamningen har varit över lång tid, därför att de här problemen med kriminalitet, gängkriminalitet i Sverige, de har ju inte uppkommit över en natt, utan de började ju utvecklas under, ska vi säga, 90-talet, kanske, någon gång där. Och så man har alltså haft 40 år på sig ungefär och få till någon slags lagändringar eller ändringar av politik på olika sätt. Alltså det är verkligen, man har sett det komma över så extremt lång tid.
Ja, och
det är
minst 30 år. Har ju infört en massa av de här sakerna och det funkar alldeles utmärkt. Mm. Kommer ihåg de där 28-killarna som satt och grät i rätten när de insåg att de inte skulle få 4 års ungdomsfängelse utan 20 år eller vad de fick i dansfängelse.
Det är så roligt, man får en sån väldigt njutbar mental bild av hur de sitter där och lipar.
Mm.
Det kan de ha. Nej, men alltså, det får ju inte hända, alltså det här att det verkligen genomförs någon förändring. För att som du säger, då kommer folk att fatta, jaha det gick. Och jaha, vi kunde gjort det här för länge sedan innan en massa människor.
Jaha, så bra blev det när Sverigedemokraterna fick något att säga till om. Mm. Jag såg också en kort intervju idag med vad heter det, kommunalrådet i Hörby. Cecilia Inblad Sinti, och hon har ett jättemärkligt efternamn. Om att det går alldeles utmärkt för den kommunens ekonomi. Mm. Kommer inte behöva höjas några skatter. De har skött det här alldeles utmärkt och funderar på att förhoppningsvis kunna sänka skatten nästa år.
Mm.
Och det blir ju naturligtvis ingen nyhet i medierna, mainstream-medierna, därför att det får inte komma fram. Det enda som kommer fram, det är ju Sölvesborg, därför att Louise Eriksson är en sån känd figur att hon liksom twittrar själv om det.
Ja, och Hörby har ju varit mycket tjafs om tidigare. Alltså när det har varit konflikter där i kommunen sen SD tillträdde, det var de väldigt snabba med att rapportera. Titta, och det är fullständigt kaos i Hörby.
Ja, för att de här kommuncheferna som ville motarbeta det nya styret fick veta att antingen så gör ni som vi säger eller så får ni sluta. Och då slutade de. Mm. Och det var väl jättebra att de slutade så att de kunde anställa människor som har genomfört den politik som Hörbypolitikerna har beslutat om.
Som Hörbyborna har röstat fram ju.
Ja.
Inte minst. Ja, bort med alla sådana gamla betonghäckar. Du, nu kommer vi till det, vi får nu säga, tragikomiska blocket.
Ja.
Svammel Biden förnedrar regeringen. Om vi börjar i den änden med själva förnedringen, vad är det som har hänt där?
Jo, Biden eller hans hanterare har ju bestämt att de ska stå värd för ett stort klimatmöte. Nu ska de väl inte åka dit, utan det är väl ett Zoom-möte.
Men det är digitalt,
Det är liksom höga ambitioner och så, va? Ja, nu ska vi göra detta. Och då bjöd de in 40 världsledare till detta digitala klimatmöte. Och många av dem är ju sådana som är som har gjort sig kända för ett aktivt klimatarbete. Men även sådana klimatförnekare som Brasiliens president. Danmark har blivit inbjudet. Norge har blivit inbjudet. Men inte Sverige! Och detta måste ju vara en sån näsa. Jag menar, Löfven och hans regering gör ju inget annat än fjäska för FN, skänker en massa pengar och Sverige skulle bygga toaletter till alla kvinnor i hela världen, eller hur sjutton det var, när de stod på något FN-möte och pratade Agenda 2030. Och ja. Greta! Det är ju ja. Vi som har gett världen Greta! Vad är det som har hänt? Varför har Bidens hanterare bestämt sig för att ge Löfven en näsbränna?
Enligt Johan Westerholm, som jag brukar vara ganska välinformerad vad det gäller såna här saker, så handlar det alltså om genustramset. Det handlar om att svensk forskning har blivit så förbaskat usel så att vi kan inte tillföra någonting längre i internationella sammanhang. Och detta vet man. Nu när de låst artikeln såg jag. Men, ja. Så det är väldigt många forskare har flytt utomlands. AstraZeneca flyttade verksamheten till England för inte så jättelänge sedan, 10 år sedan kanske eller någonting sånt där. Från Södertälje, och det har varit ett formligt lämmeltåg av både forskare och företag.
Ja, såklart. När all forskning i Sverige måste föra in genusperspektiv. När skogsvårdsstyrelsen måste tvunget ha in genusperspektiv för att träden bryr sig jättemycket, som jag sa en gång för många år sedan, om huruvida det är manliga eller kvinnliga händer som fäller dem. Och det här med viltvård och jägarna, där måste det in ett genusperspektiv. Alltså det förstör ju forskningen. Sen är det ju märkligt att just USA, att de skulle ha förstått det, för deras universitet är ju precis likadana.
Ja, fast det är väl kanske, ja, nu är de liksom värd för det här mötet, så de kan ju unna sig, alltså de får ju vara med i kraft av det, även om
ja,
de också är
ja,
utsatta.
Men jag menar, alltså eftersom de har det själva, varför skulle de ogilla Sverige? Men det är väl det att det finns ju så många universitet, så det fortfarande görs det ju massor med bra forskning i USA, det ser vi ju inte minst på alla Nobelpris de får, men i lilla Sverige så har detta lagt sig som en våt filt över allting. Och här produceras numera ingen forskning värd namnet.
Nej, men precis. Jag tror inte att Biden-administrationen har någonting emot genus. Nej. Det kan jag inte tänka mig. Men det är bara det att det produceras ingenting i Sverige. Vi har ingenting att tillföra rent faktiskt. Så att väldigt snopet, jag såg ju det innan de låste Westerholms artikel, nu hittar jag inte det citatet, men det var ju bland annat sånt som de ger bidrag till. Det var något projekt han nämnde som handlade om rasistiska kroppsodörer. Det är sånt man får statliga pengar för i Sverige, att analysera om olika typer av kroppsodörer kan utlösa rasistiska.
Fast det där är ju rätt roligt, för jag kände ju en gång en balettdansös som berättade, för de hade både vita och svarta i det här kompaniet där hon dansade. Och hon sa, vi måste ha skilda omklädningsrum därför att svarta tycker att vitas svett luktar skitäckligt och vita tycker att svartas svett luktar skitäckligt.
Okej. Okay.
Det
kan ha legat någonting i det alltså.
Men om det är verkligen, alltså bara för att man tycker något luktar illa, att man då skulle börja skrika rasistiska saker och vägra att prata med människor, det har jag därmed svårt att tro. De har naturligtvis förstorat det hela.
Ja. Jaha, nej, så det blir ingen konferens för Sveriges del. Men en som däremot hade konferens, det var ju Biden själv som sagt, som bjöd på sin första presskonferens häromdagen. Du såg den in extenso.
Ja. Han höll på drygt en timme och när jag såg den så tänkte jag, oj, vad ovanligt samlad han är. Alltså det, han talade ju åtminstone i fulla meningar och sådär. Mm. Men det var också för att jag blev trött efter ett tag, så jag hade inte liksom fullt fokus på det. För att sen har jag ju sett utsnitt ur det. Och bland annat så sa han ju då att han har suttit i senaten i 120 år. Och han tappar tråden flera gånger och han bara liksom, aja skitsam ungefär. Ja. Detta då trots att det var så att det var utvalda journalister som fick ställa frågor. Och jag misstänkte redan från början att de hade lämnat in frågorna i förväg. Och när vi då såg att Biden hade en fusklapp. Där liksom journalisternas namn stod och vad han skulle svara, några stolpar då om vad han skulle svara, så stod det, ja, det är så de har gjort, de har valt ut snälla frågor. Mm. Och allra tydligast blev det ju när en journalist, kvinnlig journalist, ställer sig upp och säger så här: ja, som sista fråga vill jag då ställa. Alltså, hur visste hon att det var sista frågan? Om inte allting var liksom uppgjort
och sensat, ja. Var en som hade mäkta roligt åt detta, eller ja, naturligtvis så tycker han att det är extremt oroväckande att Biden verkar helt väck i huvudet. Men ja, man måste angripa elände med humor. Det är ju då vår kompis Tucker Carlson. Vi ska se ett litet hopklipp från hans show här om kvällen. Och ska vi nämna först då att Jim Crow, som han pratar om i det här inslaget.
Ja, alltså det är så roligt för att det är ett sånt samlingsnamn för de rasistiska lagar som fanns, framförallt i södern, så kallar man dem Jim Crow-lagarna. Mm. Och nu tänkte jag, nej, men varför gör de det? För han pratar nämligen om det här, tackar, om Jim Crow, Jim Eagle. Ni ska få se hur roligt det är. Och då visade det sig att Jim Crow, det var en vit entertainer som gjorde blackface och liksom framträdde i såna humorshower som svart man och väldigt förnedrande mot svarta. Och då kallade han sin figur för Jim Crow. Och sen på märkliga vägar kom Jim Crow att även bli namnet på de rasistiska lagarna i södern.
Mm. Och begreppet Jim Crow är tillmäle, mycket nedsättande tillmäle som man kan då tillmäta svarta personer som beter sig liksom rasförrädiskt, kan man säga. Då är man Jim Crow. Vi ska kolla på... Ja, precis, exakt. Så kallar vänstern den. Vi kollar på Tucker Carlson.
Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Joe Biden finally gave his first press conference this afternoon. No president has ever waited this long to answer questions in public. And as of just yesterday, we were not still entirely sure it would happen. A reporter at the White House saw Biden ambling around and asked him if he was ready for his first press conference. What press conference? Biden replied. Apparently, in the end, somebody told him. A staffer pointed Biden toward the tape mark on the floor and gave him a shove. Biden shuffled forth and started talking and pausing and then talking some more and then pausing. You've heard the term pregnant pause. Joe Biden's pauses were third trimester quintuplets. These pauses were ready to burst. Here's one of them.
So the best way to get something done, if it holds near and dear to you that you like to be able to, anyway, we're ready to get a lot done.
Got that, America? We're gonna get a lot done. A lot. Of course, we'll get a lot more done and confuse far fewer people if we go ahead and read our policy positions from small pieces of paper that others have painstakingly prepared for us. That way we won't lose consciousness in mid-sentence or accidentally start a war. And that's good news because we've got problems of our own in this country. One of our biggest problems is voting. It's getting harder and harder to vote. There are some people in America, bigots, let's just call them what they are, who are demanding that we know voters' identities before we let them choose our government. They want people to show IDs at the polls, if you can even imagine, in 2021. These bigots, Joe Biden explained today, are Republicans.
And so I'm convinced that we'll be able to stop this because it is the most pernicious thing. This makes Jim Crow look like Jim Eagle.
Jim Eagle? Who's Jim Eagle? A comic book hero from the 50s? Some kind of dog-faced pony soldier? We didn't know who Jim Eagle was, so we went scurrying to our Google machines to look it up. Then we realized, duh, we're being way too literal here. It's an analogy. Crow, eagle. They're both birds, but an eagle is much bigger than a crow. That means that asking people to show a driver's license when they vote is much more racist than segregation and lynchings. Segregation and lynchings were Jim Crow. Voter IDs are Jim Eagle. Way worse. And that makes sense when you think about it. Most black people don't have government-issued IDs, and that's why they can't drive cars, or fly in airplanes, or hold jobs, or stay in hotels, or go to the doctor, or cash checks, or sign rental agreements, or buy homes, or open bank accounts, or purchase Sudafed at CVS. Black people can't do any of those things because they don't have IDs. Millions and millions of them don't have IDs, and it's sad, as Joe Biden often points out. Now, you might think the solution to this tragedy would be make it easier for Americans to get IDs. Subsidize them if you have to. No, Joe Biden has a better idea. Just make sure that no one ever has to show an ID in order to vote. And that way, the millions and millions and millions of African Americans who somehow don't have IDs won't feel bad or left out. They still won't be able to drive cars or have jobs or bank accounts or live anywhere. But at least they can vote a lot. And the rest of us won't be racist. Problem solved.
Alltså det här är på en och samma gång så hysteriskt roligt och så fruktansvärt chockerande. Alltså han är ju så rolig när han pratar om Jim Crow och Jim Eagle och så bilden på den där. Därför att alltså det som är chockerande och sorgligt, det är ju att Joe Biden och demokraterna på fullt allvar för fram tanken att miljoner svarta amerikaner inte har lyckats skaffa sig ID-kort. De kan alltså inte köra bil, de kan inte köpa ett hem, de kan inte öppna ett bankkonto. Vad är det? Det är ju rasism att tro att det är så.
Precis. Och lösningen på det skulle då vara inte att se till att det blev, som Tucker säger, blir lättare att skaffa ett ID-kort, utan att göra så att ingen behöver visa ID-kort någonsin istället.
Ja, men alltså hur kan någon överhuvudtaget, det finns säkert amerikaner som inte har ID-kort, men det är ju, måste ju vara samhällets absoluta bottenskap, för du klarar dig inte ens i USA utan ett ID-kort. Du behöver det för att köra bil, för att ta in på hotell och allt annat som han räknar upp. Köpa dig ett hus och allt vad det är. Det är väl klart att du inte kan skriva under några som helst kontrakt utan att identifiera dig själv. Men det här påminner mig om Alexandra Pascalido i den valrörelsen när Trump vann. När hon påstod att hans fotfolk körde ut i de svarta kvarteren och gav dem sprit och knark så att de inte skulle rösta. Alltså den synen på svarta människor är ju fruktansvärt rasistisk.
Ja, precis. De skulle ha någon lägre stående baser liksom, som bara knark, då ska jag rösta på. Du vet, vem var det Trump? Ja, det var Clinton. Gud, den käringen har jag helt förträngt att hon finns. Men vad som är roligt, vi måste ju strax gå vidare här till Arnsberg och mansrevolutionen. Men vad som, jag vill bara säga att en grej som är jäkligt kul hur som helst, apropå Tucker Carlson, det är att samtliga stora networks, alltså tv-bolag i USA, går kräftgång efter att Trump lämnade. Tittarmässigt då, utom Tucker.
Ja, det är jätteroligt, därför att de här CNN, NBC och allt vad de heter, de ägnade liksom dag in och dag ut åt att smutskasta Donald Trump, allt för att bli av med honom. Och när de väl blev av med honom så slutade folk titta på de här kanalerna. Ja. För var skulle de, alltså nu kan de inte hata Trump längre, nu sitter de ju bara där och gullar med Biden. De som gillade den här boxningen liksom, de tappade ju allt intresse. Men Tucker är bra, och även Tim Pool, hans show, YouTube-show går ju också väldigt, väldigt bra. Newsmax går bra, OAN går bra.
Ja. Och Tim Pool blev ju faktiskt intervjuad i Fox häromdagen om just det här fenomenet. Och han har själv kollat upp lite saker, hur det ser ut med tittarsiffror och sådär. Och jämfört, och konstaterade ju då att Han tror att dels alla de stora tv-bolagen, men även sociala medieföretag som till exempel Twitter, kanske i synnerhet Twitter, i hemlighet saknar Trump, för de håller på att tappa hela sin publik nu utan honom. Ja.
Där är inget roligt, händer ju ingenting. De har tagit bort, alltså inte bara Trump utan alla de som vågade stå upp för Make America Great Again.
Ja.
Så att det har ju blivit mycket, mycket tråkigare på Twitter, ja. Så är det ju.
Ja, precis, nu har de inte den här djävulen att måla upp liksom konflikter mot. Vad ska de nu hitta på? Det är bara det här lite förvirrade mumset med farbror Joe. Det är inte roligt att titta på. Alltså, det är ju ingen som, jag tror inte ens hans anhängare kan tycka att det är särskilt kul att se honom stå där och mumla.
Och har vi fått se detta i Sveriges Television?
Inte vad jag har sett.
Jag har inte sett en enda artikel eller tv-inslag eller hört något radioinslag där man ifrågasätter Bidens förvirring.
Nej.
Man väljer ju ut, skulle du säga detta till någon som bara tittar på mainstream-medierna, skulle de säga, vadå dement, vad snackar du om? Jag ser ju honom i olika klipp. Ja, för de klipper ut det där han låter normal.
Precis, och det kan man ju göra stundtals, och då har ju du och jag spekulerat lite i om, är det så att de ger honom cannabisolja eller någonting annat? Kan man ju, det har ju visat sig vara väldigt effektivt mot olika neurologiska och sjukdomar och demenssjukdomar och så. Det kan göra att man tillfälligt blir lite bättre.
Ja.
Så att, ja. Men vi lämnar den eventuellt dopade Joe Biden därhän och glädjer oss åt att Stefan Löfven ligger i fosterställning och kramar sin kudde över att de fick nobben av sin idol.
Han och Greta har säkert haft krismöte tillsammans.
Och så hoppar vi på dagens sista ämne, nämligen Koas blogginlägg om att Europa behöver en mansrevolution.
Ja, alltså han skriver ju om det här med hur har det kommit, det är många som har funderat över det. Hur blev Sverige detta feministiska eländesland? Varför lät männen kvinnorna, för det är ju precis så det har gått till. Att feminismen hade ju aldrig fått det avgörande inflytandet på Sverige om männen hade stått upp för att vi måste ha meritokrati och det är de bäst lämpade och vi ska inte ha någon inkvotering och så. Jo, därför att män vill ju att kvinnor ska vara glada och lyckliga. Ja, så om kvinnor säger att de vill ha det och det och de vill ha kvinnlig värnplikt och de vill ha hälften av alla professorer, ja, blir ni glada och lyckliga då och vill ligga med oss, underförstått.
Så får ni
som ni vill. Och detta är ju ett väldigt kortsiktigt tänkande hos männen. Mm. Alltså, och du var ju inne på det, att ska man verkligen, är det en god idé att ge kvinnor vad de vill ha eller vad de tror att de vill ha?
Mm. Jag är inte så säker på det, Ingrid. Därför att de flesta kvinnor jag känner, inklusive jag själv och du för den delen, alltså jag undantar inte mig själv från detta, jag vill ha mothugg alltså.
Yeah.
Jag hade inte pallat med att vara, nu har ju, firar jag och min man 10 år i bröllopsdag här faktiskt om ett par veckor, och jag hade inte stått ut med honom i 10 år om han var en jamsmes som aldrig sa emot mig. Nej. Och bara, ja det är klart för det, och det är klart, och som aldrig ifrågasatte mig och bjöd lite motstånd. Det hade varit outhärdligt, men jag kan se hur män, snälla som de är många gånger, tror att ja, men vill hon det så klart hon ska få det, och jag håller med och jag bara, du vet, ja du har rätt säger vi, så slipper jag tjafsa. Det är ju det också, att män är lite konflikträdda ibland, tror jag, som spelar in. De tycker det är obehagligt att tjafsa.
Ja, därför att man vet inte. Ja, därför att män tänker så att börjar man bråka så vet man inte vad det slutar med. Det kan till och med sluta med skilsmässa. Medan kvinnor har ett behov av att rensa luften. Liksom. Vi skriker av oss på varandra så undviker vi skilsmässa. Så vi har helt olika strategier där.
Motsatt strategi.
Ja, verkligen. Och det är ju det som gör det svårt, men också så underbart.
Ja, det är ju de här två polerna såklart. Ja. Mars och Venus och vad det nu har kallats. Men du följer ju en väldigt, som du tycker, väldigt intressant serie på SVT. Ni ska veta detta, gott folk. Ingrid tittar på Gift vid första ögonkastet slaviskt.
Ja. Ja, men jag tittar på många sådana där program med vanliga människor därför att människors relationer intresserar mig.
Ja.
Och vad är, alltså det finns ju nästan ingen mer utsatt situation än två människor som aldrig har träffat varandra och direkt ska gifta sig med varandra. Och man ser liksom i ansiktsuttrycket om de blir besvikna eller om de blir glatt överraskade. Och så börjar det alltid så, oh vad fantastiskt, och så, om inte det är någon som blir, det har jag också sett sådana.
Där folk bara
har blivit liksom så. Åh, herregud, oh, nej. Men det slutade faktiskt väldigt bra. Hon blev kär i honom sen. Därför att jag tycker att mänskliga relationer är så intressant. Och det är därför jag tycker det är så spännande att se de här. Och när den här säsongen började så blev jag så glad. Tre helsvenska par. Tre straighta par.
Mm.
Alla är blonda och helsvenska och jag blev nästan chockad. Oj, oj, oj.
Ska man göra så här?
Ja, precis.
Ja, ja. Men det visar sig snart att så bra var det inte.
Som det går så visar det ju sig att åtminstone två av de tre kvinnorna, de kommer aldrig att få en lycklig relation. Därför att de låter feminismen gå före deras känslor, alltså sina förälskelsekänslor.
Mm.
Utan det är, oh, det var någon som skojade, han är grävmaskinist och hon är någon, jag vet inte vad hon är. Och hennes kompisar har alltid sagt till henne, du behöver en skogshuggartyp. Och så kommer den här stora killen då liksom som är grävmaskinist och man ser att hon blir helt liksom sådär. Så i något av de första avsnitten så skojar han med henne för hon har en massa prydnadssaker. Och då säger han någonting om att, jaja men... det är ju du som städar så det spelar väl ingen roll att du har massa pryna saker. Det är ett skämt ju. Mm. Hon blir totalt chockad. Och börjar liksom att han är sexistisk. Och hon kan minsann inte vara ihop med en man som säger att hon ska städa. Alltså hallå, kom ner på jorden. Tror du att du är liksom universums mittpunkt? Och ett skämt kan du inte tåla.
Och en av de andra kvinnorna har du förtalt för mig blev alldeles skogstokig av att hennes man dristade sig på någon, var det en kräftskiva?
Midsommarfest.
Att de spelade lite låtar med Björn Rosengren, heter han det? Rosenström. Men det är sådär liksom lite nutida är det Medusa låtar, väldigt fräcka och hon fattar inte att detta är ett skämt. Alltså, utan, alltså att det är en kul grej som folk lyssnar på när de är lite fulla. Och du vet, så här. Utan hon blir kränkt. Hon är nästan på väg att begära skilsmässa över den här musiken.
Jag förstår inte hur det känns för mig som kvinna. Och det löjliga är att de här texterna är minst lika sexistiska mot män. Det är liksom, alltså männen framställs ju lika, alltså om inte värre än vad kvinnorna framställs. Det är en massa könsord och sånt. Och det är naturligtvis tramsigt. Men han och hans kompis, de hade sjungit de här låtarna sedan de var 13 år gamla. Och de kunde texterna utan till. Och det var en fest. Grej för dem.
Exakt, det är som när du sjunger rugbyvisor Ingrid på villan, på filan som du har fått lära dig av engelska rugbyspelare. De är inte så jätterumsrena de visorna, men ganska kul.
Ja.
Sådär, liksom. Och det förstår ju de flesta normalbegåvade människor att det här är inte på allvar. Man ska inte ta det bokstavligt utan det är kul just för att det är lite förbjudet att säga sådana ord. Och,
ja, alltså... och det, alltså det värsta av allt är ju det att vad är det med de här unga kvinnorna som tror att det är riktat mot dem? Här sitter det två karlar och drar sådana larviga snuskvisor och har kul. Mm. Och så tror hon att det är riktat mot henne.
Ja, fast tror hon det egentligen eller är det att unga kvinnor idag är så fruktansvärt självupptagna att de tror att precis allt i hela världen här handlar om dem.
Ja, men det är väl samma sak. Det är det jag säger.
Vi ska se ett litet klipp från Gift vid första ögonkastet där. Det är ju som så att de har det är ett antal experter inblandade som jag har fattat det. Dels som parar ihop dem, alltså sådana här relationsexperter och sånt. Och sen är det då även psykolog. Och här ska vi se ett litet klipp med psykologen Fredrik Bohm där han mycket intressant tror jag sätter fingret på ett problem.
Jag tror att hon är lite hård mot honom.
Men det är väl alla kvinnor mot män?
Är det så?
Ja, det tror jag.
Alla kvinnor är hårda mot män.
Mm. Men man har jättehöga krav. Mm.
Vi märker i år att våra damer ställer rätt höga krav på männen i de här relationerna.
Voilà.
Och det är inte ett problem i sig. Jag tycker man ska ställa höga krav på sin partner. Men det är ett problem när de ställer två emot varandra stående krav samtidigt. De vill å ena sidan ha män som har traditionellt manliga egenskaper. Som är trygga, som tar för sig, är dominanta, som inte backar ner. Men samtidigt vill de ha män som är jämställda, anpassningsbara och som inte tar plats. Det går inte ihop. Och här har vi mycket av problemet med relationer idag.
Huvudet på spiken. Här har vi problemet med relationer av idag. Att kvinnor vill både ha dominanta, självsäkra män som kan sätta ner foten. Men de vill samtidigt ha mesproppar som de kan
styra och ställa med.
Ja, precis. Ja. Dirigera.
Ja.
Men så fort de försöker dirigera och om han viker ner sig, då vill de inte ha honom längre.
Alltså det är som vi var inne på tidigare här. Grundregeln måste vara att gå inte med på vad hon säger att hon vill. Alltså, kvinnor vill ha åtminstone motstånd, va? Alltså, jag tror att i 9 fall av 10 så, och speciellt om det är någonting du inte vill göra eller inte håller med om, gå inte med på det.
Alltså, nej, och det var ju en äldre man som vi jobbade med, han berättade ju att han hade jobbat på något bygge som ung innan han blev akademiker och hade fått det bästa rådet i sitt liv av någon snickare eller någonting där som hade sagt så här, du ska veta en sak om kvinnor. Först så vill de ha dig och allt du är och gör är ett superbra. Sen kommer de att börja försöka förändra dig. För kvinnor har som projekt alltså att göra om mannen och fixa till honom. Och lite så, han ska ha slips eller han ska sluta svära och sluta snus och vad det nu är för någonting. Så fort hon har förändrat dig så kommer hon att lämna dig. Och det är så, väldigt många kvinnor har det här liksom, alltså det går av bara farten. Jo, men han är jätteläcker och så, men alltså den frisören, nej, och sådana byxor kan han ju inte ha. Men ju mer han ger efter, desto, då har hon inget projekt kvar. Låt henne tro att hon ska fortsätta med det här projektet, men ge dig allt. Liksom. Utan bara kör på rakt fram. Det är det bästa sättet om du vill behålla relationen.
Precis, och spänningen liksom. För jag tror att kvinnor, det sker säkert många gånger undermedvetet, eller jag skulle tro att större delen av tiden så är detta undermedvetna processer. Om hon känner att hon har övertaget så tror jag att den sexuella attraktionen dalar. Ja. Alltså.
Absolut.
Så killar, stå på er.
Ja.
Det är väl dagens budskap.
Se till att dra igång den där mansrevolutionen. Läs Koas artikel och dra igång mansrevolutionen.
Och om ni gillar det ni ser och hör här idag så gå in på ingridomaria.se, använd Swish, Donorbox eller Bankgiro eller MediaLink-knappen för att stötta vår Sverigeredande opinionsbildande arbete.
Ja. Och idag tänkte vi inte spela vårt outro utan vi tänkte spela den vackra gamla svenska visan Ut i vår hage i en modern version som är gjord av en god vän till oss och en kvinna som han känner som har lagt på den vackra sången. Så Ut i vår hage.
Med ett nos.
Just precis.
Ja. Ha en underbar vecka allihopa och glad påsk på er. Så får vi se om vi ses och hörs på måndag eller ej. Annars får ni hålla ut i ännu ett tag. Ja, det är ju Gud välsigne er.
Gud välsigne er.
Hej då.
Glad påsk.
Glad påsk.
Let's try.